år 2020 över. Det har varit mycket att tänka på, mycket pandemier och mycket annat. Men jag tycker att det börjar bli dags att blicka in i framtiden och se vad 2021 har att erbjuda.
Hej och välkomna till Geografipodden.
Podden där vi sätter rummet i centrum.
Idag tänkte vi köra en liten nyårsspecial.
Mm.
Och gå in lite på vad som kan komma att hända geografiskt under 2021.
Exakt.
Så vi har försökt hitta lite kommentarer. Så där vad folk tror är rimlig utveckling.
Lite förutsägelser.
Men vi kan börja med att säga att året som var, hände ganska mycket. Men just i slutet av året så var det ganska geografiskt intensivt i Europa.
Verkligen, det fick ett ganska dramatiskt slut ändå. Dels då med en jordbävning i Kroatien som var ganska allvarlig.
Mm.
Men sen också ett jordskred i Norge, i Ask, i Gjerdrums kommun.
Just det.
Och som det ser ut nu då så är det en som har hittats avliden och 9 som fortfarande saknas.
Mm.
Och det här skredet då, det skedde i Kvicklera, som vi pratade en del om i avsnittet som vi gjorde om jordskred och andra massrörelser.
Precis. Så väldigt vanlig typ av mark som både i Sverige och Norge kan drabbas av allvarliga skred.
Exakt. Och det här verkar ju ha varit ganska allvarligt då. Och som jag förstår det så pågår fortfarande räddnings- och efterarbete.
Mm. Jag har inte riktigt koll på Norges skredhistorik, men det måste ju vara ett av de värre på ganska länge.
Det bör ju vara det.
Ja, det är helt klart värre än något som har drabbat Sverige på, jag vet inte hur länge.
Nej.
Sen det här senaste, det var dödsfallet skred i Sverige, var i 70-talet, om jag minns rätt.
Vad heter det? Tuveskredet?
Ja, och det här hände ju 30:e.
Exakt, så precis i slutet. Så vi får hoppas att det går bra med allting där.
Ja.
Och om ni vill höra mer om jordskred och Kvicklera så har vi ett avsnitt om det som heter Jordskred. Så vi har då gått igenom några predictions från dels då Forbes, som är en affärstidning från USA. Och sen också
från en organisation som heter Grist. Som kallar sig för an independent news outlet. A network of innovators working toward a planet that doesn't burn and the future that doesn't suck.
Mm. Vilket låter bra.
Ja.
Så de här två, de har gjort ett antal förutsägelser om 2021 och hur det kommer att se ut. Och det har grundat sig då i dels hur 2020 har sett ut och sen också verkar det som ganska mycket hur de som skriver vill att 2021 ska se ut också.
Mm. Framförallt från Grist skulle jag säga.
De låter väldigt hoppfulla i alla fall. Vi kanske ska säga det också, att de båda, de har ganska tydligt fokus på USA.
Ja.
Så vi ska väl försöka översätta dem i ett mindre amerikaniserat perspektiv.
Mm. Och plocka lite geografiska poänger.
Exakt. Så vi kan väl börja kanske med en prediction då från Forbes som lyder: In 2021 we all discover the splendors of the idea of Route 66 and the countryside around us. It might reignite the love of simple American road trips.
Mm.
Vilket då är väldigt amerikanskt.
Men samtidigt väldigt lätt att översätta till var som helst. Sverige till exempel.
Ja.
Trenden att ha en hemester. Fruktansvärt ord, men ja, ändå.
Ja, men det har väl blivit så i året som har varit att många har behövt lägga om sina planer, att ja, men det går liksom inte att åka utomlands i samma utsträckning som det kanske brukar göra.
Mm.
Vilket då har lett till att i det här citatet så pratar de ju då om amerikanska roadtrips och uppskattade inhemska liksom.
Mm, exakt.
Vilket också, det går delvis i alla fall att översätta till hur svenskar har semestrat och vilka sysslor som har populariserats under året som har varit då. Bland annat då så har försäljningen av fiskekort slagit rekord under 2020. Och det har varit mycket skriverier om fjällvandring under sommaren. Så det verkar ju ändå som att det finns ett intresse av att utforska Sverige på det sättet också.
Just några grejer som att fjällvandra och sådär. Det känns som att det kan vara saker som många har tänkt på. Det ska man göra någon gång. Men sen är det alltid någon så här resa till något varmt land som har lockat.
Exakt.
Så att man kan.
Ja.
Men nu kanske man gör slag i saken nu. Och gör det.
Sätter på sig, snörar på sig kängorna och ger sig ut.
Mm. Då är ju frågan, kommer det bli en hålla i sig som en trend eller kommer det inte göra det?
Mm. Det är väl en bra fråga. Som, det som jag har läst är att alltså, de här trenderna, både med fiskekort då och fjällvandring, att de inleddes redan tidigare. Att när det kommer till fjällvandring så verkar 2019 ha varit ett rekordår.
Mm.
Så på det sättet så verkar det ju ändå vara någonting som kanske inte helt beror på rådande omständigheter, utan att det är någonting som folk intresserar sig för.
Mm.
Och de fick en möjlighet under 2020 att utforska det.
Det kan ju också bara vara allmän så här, klimatmedvetenhet, sånt som har växt ganska mycket senaste åren också, som driver.
Jo, det tror jag.
Men en annan förutsägelse då, som går lite, ja, lite hand i hand med det här från Grist, är we'll grow strong regional food systems.
Mm.
Den närmsta tiden då. Där de trycker lite på att det blir lite större intresse av, eller känns som det finns ett större behov av alltså lokal matproduktion, eller regional i alla fall, matproduktion. Just eftersom folk blir kanske medvetna om att det inte alltid går att förlita sig helt på globala leveranser av saker.
Mm.
Så det går ju lite tillsammans med turismgrejen, att världen kanske blir lite mindre globaliserad. Kanske, ja. På sätt och vis.
Det är ju möjligt. Och jag menar, vi i avsnitt 4 så pratar vi en del om food security, matsäkerhet, och att det är liksom, det finns intresse i att vara självförsörjande också.
Mm.
Som har funnits länge då. Men nu kanske också då folk fick sig de såg det med egna ögon liksom.
Mm.
I matbutiker så var ju i början, i mars, april, där omkring, så var ju, det var inte bara toapapper som försvann från hyllan, utan det var ju också mycket konserver.
Mm. Alltså, pasta.
Pasta, tonfisk, de här färdig ravioli. Alltså, det var verkligen, folk bunkrade inför jordens
undergång.
Så, jag menar, det blir ju lite, och när hyllorna är tomma i matbutiker, då är det ju ändå väldigt tydligt att, okej, vi kanske inte är förberedda på allting som kan komma. Och där blir ju globaliseringen problematisk.
Men det är också det där som när vi pratar om mat, food security och de här grejerna. Med land grabbing.
Ja.
Som vi var inne på i det avsnittet. Mm. Vad händer med det? För att det kanske ändå är, för det är ändå ett sätt för länder att bli självförsörjande. Men någon annanstans.
Mm.
Kommer det funka?
Ja.
Om de kan styra över de importerna trots att det...
Ja, alltså om leveranserna funkar som de ska, eftersom det är inom citattecken inhemskt, då kanske det är en sån grej som blir intressant.
Vi får väl se.
Vi får se helt enkelt.
En annan grej som flera av förutsägelserna från Grist handlar om är att det är mycket som ska elektrifieras.
Mm.
Nu. De tar upp byggnader, nämligen Buildings Will Go Electric, som en rubrik. De tar upp bilar, Electric Cars Will Get a Boost, och de tar även upp flyg. Will be one step closer to guilt-free flying.
Mm.
Och då, som du sa, kanske man tänker i början att guilt-free flying handlar om klimatkompensation, men nu var de inne på elektrifiering av flyget och att det är på väg.
Exakt. Och alltså, hans tanke är väl att i och med problemen som har varit för flygbranschen, att när det sker en kris, det är då också förändring sker. Att det blir ett svar på något sätt. Så liksom att det, när det är strul, då hittas lösningar på saker och ting.
Mm. Ja, det här är ju verkligen en bransch i kris nu. Så
absolut. Där
får vi se.
Och sen också liksom rubriken, alltså will be one step closer. Det, så kan det ju vara. Men det känns ju som att man ändå är ganska långt ifrån elflygplan. Speciellt kommersiella då. Så absolut att man kan komma ett steg närmare, men det känns som att vi fortfarande är väldigt långt ifrån det.
Det är vi nog. Vi är nog långt ifrån att försörja samhället med el även utan flygplan.
Mm.
Som lär dra ganska mycket el.
Antagligen.
Om vi tänker resor över halva jorden.
Mm. Ja, så försörjningen av förnyelsebar energi kan ju bli ett problem om allting ska elektrifieras. Men däremot den här punkten om bilar, för det är ju också kopplat till inhemska semestrar och så här. Och där tror jag ändå att utvecklingen går framåt. Jag tycker bara att under det året som har varit nu, att när jag är ute och går hemma hos mig, så jag ser oftare och oftare typ Teslor som åker runt.
Mm.
Vilket jag vet inte, jag har kanske sett det förut men inte reagerat på det.
Ja, nej, men det, de har ju växt.
Ja.
Måste de ha gjort. Ja, det är ju ganska intressant just att de har hittat en liten sån här nisch där jag tror att folk köper ju Tesla ofta för att det är coolt.
Mm, exakt. Och det är ju också ett problem kanske för elbilar att, alltså så länge det är en statussymbol, så blir ju spridningen, alltså den bredare spridningen är ju fortfarande någonting som inte har hänt än liksom.
Mm.
Men där tycker jag ändå att liksom Där kan man se en förändring som antagligen kommer fortsätta in i 2021 också, misstänker jag.
Ja, gällande bilar. Och här är ju ändå någonting där det ändå finns mål, alltså satta kring att, jag vet inte exakt vilket år det är nu som gäller, men att fossildrivna bilar ska inte säljas mer.
Nej.
Om ja, ungefär 10 år eller någonting, vad det kan vara. Så det är ju en helt annan grej än flyget.
Mm.
Som är någon eventuell framtidsgrej. Just att guilt-free flying, att man ska komma till att det till och med är guilt-free när det är eldrivet. Då måste det ju elfrågan vara ganska löst.
Mm. Ja, absolut. Det är också just guilt-free. För han nämner i sin förutsägelse att amerikanska myndigheter börjar närma sig europeiska myndigheter när det kommer till hållbar flygtrafik. Och jag vet inte hur långt Europa har kommit när det kommer till hållbar flygtrafik heller, för att jag tycker att mycket ändå handlar om just klimatkompensation, att flygplanen släpper ut lika mycket men skog köps upp i, ja, inte fan vet jag, Afrika.
Mm.
Och så skulle den stå där. Och liksom det blir, det är problematiskt tycker jag att se det som hållbart, för att man vet ju inte riktigt vad som händer med skogen heller.
Det här är ju ett, ja, lite sådana tankar är ju ett avsnitt som vi planerar att göra ganska snart också.
Mm.
Så att vi återkommer.
Precis.
Till det.
Absolut. Ska vi gå in lite på vad som händer i våra städer då?
Mm.
Vi kan börja med en prediction från Forbes som lyder: "The urban retreat might not be permanent, but cities will change forever if we don't do something about it in 2021.
Det här läste ju båda vi och tänkte, urban retreat, vad är det? Och googlar.
Ja.
Jättekonstiga träffar.
Ja, spa-verksamheter i städer och sådär. Jag antar att det inte är det han syftar på.
Nej, att våra städer ska förstöras av jättemånga spa-anläggningar.
Nej. Så det, ja. Frågan här är ju om urban retreat. Alltså, jag antar att det handlar om att städer minskar på något sätt.
Ja, att i och med att vi kanske inte tycker om trängsel lika mycket längre. Och sådär.
Ah, ja.
Vill dras mot landet.
Mm.
Typ.
Ja, visst, det kan väl vara en grej. Alltså urbaniseringen ökar väl hela tiden i och för sig.
Den har ju gjort det.
Så frågan är om det blir någon förändring.
Ja, om vi har slagit i taket i urbaniseringen. Ja. Typ, och det börjar flyttas ut lite mer från städer. Mm. Alltså, kanske.
Ja.
Och kanske en sån grej som att städer byggs lite annorlunda. Att typ, för att ofta står det ju mellan, alltså att om man ska göra en stad större, att antingen förtäta eller bygga i kanten.
Mm.
Som någon slags urban sprawl, som det kallas. Bygga mer förorter.
Mm. Typ.
Och att då kanske förortslösningen får ett uppsving.
Ja. Ja, det är väl i och för sig sant.
En tanke. Nu kommer inte det hinna hända under 2021.
Nej, men man kanske ser begynnandet av någonting sånt.
Mm, kanske.
Vad hade vi mer på städer? Vi hade, det är ju en sån sak som man har sett väldigt mycket av under 2020, att de digitala rummen har getts mer utrymme.
Mm, ja, verkligen. Och det hänger ju också ihop med det här. Att det kan ju bli lättare att bo längre bort från stadskärnan. Mm. Om mycket sker digitalt, framförallt inom på jobb.
Ja, och det känns ju som att det verkligen har normaliserats under året som var. Att, för att det är väl kanske inte optimalt att alltid jobba hemifrån och så här, men om man kan göra någon lösning där det blir mycket smidigare att jobba hemifrån, så blir det ju att behovet av att mötas, alltså fysiskt, att det minskar så pass mycket att det går att bo på annat håll.
Ja, ja, nu har ju väldigt många tvingats att, alltså typ hitta metoder för att göra det, bara lära sig tekniken och sånt. Så det finns ju.
Ja.
Så att det borde ju kunna få ett uppsving. Att saker kan fungera mer på det sättet. Och det löser ju både att det går att bo utanför. Det kan ju lösa lite av så här trängseln i städer. Jag har alltid tyckt att det är lite knäppt så att den rusningstrafiken, alltså det är så stort problem. För att alla ska åka kors och tvärs genom stan exakt samtidigt varje dag.
Ja, exakt.
Att det kanske kan bli lite lättare att lösa det. I så fall.
Så det är väl en sån utveckling som säkert skulle kunna fortsätta in i det här året också. Men det kan ju återigen bli så att man bara går tillbaka till som det var.
Ja,
för att man är trött på det.
Ja, för det var mycket roligare.
Ja, typ. Det är ju roligare att ta en kaffe fysiskt än digitalt, kanske.
Nej, vi får se. Jag tror många gillar att vara hemma också.
Sant. Alltså det tycker jag. Jag tycker ju att man också har sett ett ganska tydligt uppsving i det som kallas för the gig economy. Där man egentligen inte har fasta tjänster och det är en mer flytande arbetsmiljö egentligen. Och ett exempel är ju då Foodora till exempel. Som fick för inte så länge sedan alls fick ganska mycket kritik på grund av arbetsvillkoren. Men det är ju också en sån grej som gör att, alltså, det påverkar också hur folk måste röra på sig och hur tillgängligt allting är egentligen. Så det förändrar ju också stadsbilden lite grann liksom. Och en av förutsägelserna på Grist är ju att folk kommer välja mer people-friendly food sources. Vilket, jag menar, de två, de säger inte emot varandra helt och hållet egentligen, men om fler börjar använda sig av den här typen av gig-ekonomitjänster där människan kanske inte alltid sätts i fokus, för att lättare kunna ha liksom tillgänglighet till mat. Då är det nog lätt att arbetare hamnar i kläm.
Så det är frågan om folk har blivit lite mer bekväm eller fortsätter vara lite mer bekväma även när man inte måste längre.
Exakt.
Och det blir lite mindre liv. Ja. I städerna. Inte jättegeografiskt, men
det finns ändå, alltså det är allting som förändrar människans liv i staden och så här. Det finns ju ändå en geografisk koppling där.
Men det får vi se också, om vi kanske gör ett avsnitt som är på något sätt urban geografi i år.
Det är väl möjligt.
En annan av punkterna från Grist med rubriken Companies and Countries Will Invest in Nature handlar om att hon som skriver här tror på att avskogningen ändå kan minska lite, eller takten av avskogning. Och att kanske börja se lite på ett annat sätt på, alltså, landanvändning och inser att skog är mer värdefull om den står kvar än om den avverkas. Och det här, vi pratade ju i senaste avsnittet om skogsavverkning och hur det bidrar till risk för pandemier.
Ja.
Så det är en sån grej som kan kanske ge lite vatten på kvarnen.
Ja, alltså man har ju ändå sett vad en global pandemi kan göra. Så det borde ju ändå finnas något form av incentiv att se till så att det inte är lika stor risk att det händer igen.
Mm.
Så där kan ju situationen som den är ändå påverka hur framtiden ser ut också.
Mm. Så det är frågan hur mycket den kunskapen sprids också om relationen mellan miljöfrågor och nya virusutbrott.
Ja, sen är det ju också beroende på hur människor är beroende av marken. Liksom.
Mm.
Det kan ju vara svårt. Ofta är det väldigt lätt att sitta så här och prata om det. Liksom. Men verkligheten kan ju se väldigt annorlunda ut för andra människor. Så det blir ju... Ja, det finns ju ett socialt perspektiv på det också.
Det är sant. Och just land är ju en bristvara.
Ja.
Men jag tycker även att jag sett lite mer på sistone om så här, ifrågasättanden av biobränslen och hur hållbart det egentligen är att använda skogen som en råvara.
Mm.
Så att det ändå... Det perspektivet att skogen ändå gör mest nytta stående, framförallt äldre skog förstås, men som kolsänka. Så där. Att det ändå lyfts mer. Men sen om det av olika anledningar går att stoppa, det är oklart.
Ja, det är det ju. Och just det där med biobränslen, det går in lite på det vi pratade om innan med guilt-free air travel och så här. Att den elektrifieringen kanske blir ännu viktigare och kanske inte får så mycket stöd av biobränslen. Liksom.
Nej, det verkar inte som att den grejen kommer bidra så jättemycket till framtida energiförsörjningen.
Nej.
Det är en förutsägelse.
Det är en förutsägelse.
Från Geografipodden.
Om vi ska gå vidare då till en förutsägelse från Forbes. Den lyder så här: Does a fresh satellite view of the less polluted planet have a lasting positive effect on us, or do we go back to our old ways? 2021 will be the big test.
Det var ju inte en speciellt vågad förutsägelse.
Nej. Nej, det är det ju inte. Och det är ju en intressant frågeställning på många sätt. Och man har ju sett det bland annat i hur djur har anpassat sig till mindre människor och mindre transporter och så här. Att det har kommit upp ganska mycket bilder när olika djur tar över städer liksom, för att människor syns så sällan. Och det är också, det kom rapporter från Spanien bland annat att späckhuggare hade börjat attackera skepp när man började sätta igång med transporterna igen, för att de hade vant sig i att slippa störas av människan.
De undrar, vad fan är det här?
Ja, lägg av. Vad är det här för propeller som kommer? Så det är intressant att se. Och just om det har en långvarig effekt blir ju intressant att se.
Mm.
Vi har ju också en pågående, som vi pratade om i avsnitt 3 då, en pågående La Niña.
Ja, då när vi pratade om det då så var det någon slags förstadie som såg ut att kunna bli en La Niña.
Exakt.
Men nu är det ju en La Niña.
Ja, och de har ju en tendens att ha en kylande effekt.
Mm, exakt. En så kalla fas.
Exakt.
Så det och tillsammans då med den ändå lilla nedgången i utsläpp som hände. Nu vet jag inte exakt hur mycket det landar på under året som helhet med, ja, jämfört med året innan. Men ändå ett visst avstannande av allting i världen. Så blir det ju spännande att se om trenden ändå fortsätter. Blir det ändå varmare trots La Niña som då kyler globalt sett oftast.
Ja.
Och en viss minskning. Nu i och för sig har ju det en fördröjning.
Jo, visst. Det är ju svårt att säga exakt hur klimatet kommer se ut 2021 så. Även om man har sett vad som hände i tidigare år då.
Mm.
Men det borde, ja, kanske inte ska säga borde, det kan ha en kylande effekt. Och om det inte har det så känns det i alla fall i min bok ganska problematiskt.
Ja, då undrar man ju.
Vart är världen på väg? Ja.
Nej, för det som Forbes tar upp med en less polluted planet, som är de här väldigt direkta, som man kan se direkt.
Mm.
Det är inte, alltså det är inte direkt klimat. Även om utsläppen ofta kan ge både klimatgaser och andra miljöproblem.
Mm.
Så det som man ser direkt där är ju, ja, typ stadsklimatgrejer. Att det blir renare luft på många ställen.
Så lokal miljö.
Ja.
Ja. Och det vore väl i och för sig trevligt om det fortsätter också.
Ja.
Man kan andas i städer.
Ja, och det hänger ihop, de går in i varandra här. För att det hänger ju såklart ihop med om resandet kors och tvärs, pendlandet fortsätter som vanligt sen. Eller folk kan stanna hemma lite mer.
Mm.
Men även hur många kommer använda, som väl åker iväg, hur många kommer använda kollektivtrafiken? Och hur många har vant sig vid att nu när de ska åka så är det bilen som gäller, för det är säkert.
Det är det säkrare alternativet.
Ja. Så det är ju kiva den frågan också.
Där kommer vi också in på eltransporter och hur mycket av en boom det får.
Mm.
För om folk fortsätter använda bilen som liksom preferred färdmedel och de bilarna istället blir elbilar, då kanske också har en positiv inverkan.
Ja, så många grejer som vi har pratat om är ju så här, vi får se vad som händer.
Ja.
För att det är svårt att veta hur människor ska agera och hur samhället ska svänga tillbaka efter covid. Om nu covid-grejen ens ta slut.
Nej.
Under året. Det är så här, inte ens det.
Nej, det är ju ännu ett frågetecken.
Ja. Men det finns vissa saker som är lite säkrare. Att det här kommer hända under 2021.
Mm, okay.
Till exempel så kommer den postglaciala landhöjningen höja norra Sverige med ungefär 1 centimeter.
Mm.
Alltså istiden tryckte ner Sverige för länge sedan. Och nu expanderar det långsamt.
Amen.
Och där är det störst i norr. En annan grej som kommer hända är att havsnivån kommer fortsätta höjas på grund av termiska expansionen och smält vatten från glaciärer med ungefär 3 millimeter i snitt globalt.
Mm.
Island
kommer
bli 2 centimeter bredare.
Alltså?
Mm. Eftersom Island ligger mitt på den mittatlantiska ryggen, där den nordamerikanska kontinentalplattan glider från den eurasiska.
Okej. Okay.
Dras Island ut.
Mm.
Ungefär 2 centimeter. Vad som istället kommer att minska, stängas med 2 centimeter. Vet du vad det är?
Nej.
Medelhavet.
Mm.
Om 50 miljoner år, då finns det inte längre.
Jävlar.
En bergskedja istället.
Vilken spådom, ja, du langade nu.
Jo, vadå förutsäga 2021? En sista liten punkt jag hade här. Den magnetiska Nordpolen kommer om ett år ha rört sig ungefär 55 kilometer bort från Nordamerika mot Sibirien.
Mm. Det är nog ganska mycket.
Ja, faktiskt. Det här är ju dit kompassnålen pekar.
Exakt.
Så det är en skillnad på det och den geografiska Nordpolen, True North, som är alla longituder och latituder utgår ifrån.
Exakt.
Så det här är lite grejer som vi kan luta oss tillbaka och känna, okej, det här kommer hända.
Det finns ändå en trygghet i att jorden kommer förändras oavsett vad vi håller på med.
Ja, jorden har sina processer som kör på.
Mm. Ja, intressant.
Med det sagt så tror jag vi är klara med det här avsnittet.
Det tror jag med. Ska vi göra lite reklam då innan vi säger tack för oss?
Mm.
Ni kan ju hitta oss utöver alla poddstreamingtjänster. Så kan ni också hitta oss på bland annat Facebook, där vi heter Geografipodden. Ni kan hitta oss på Instagram, där vi heter Geografipodden.
Och där har ju du startat en liten kampanj.
Mm. Jag vill försöka skapa ett geografiskt bibliotek under hashtaggen Allt är geografi. Så det ligger en del bilder uppe där med beskrivande texter på hur det är geografiskt. Och det får alla gärna bidra till. Så om ni har en bild liggandes på ett berg eller ett fält eller någonting annat som ni tycker är geografiskt, så lägg upp det med hashtag Allt är geografi.
Ja. Det behöver inte vara en avancerad text till eller någonting.
Absolut
utan
inte.
Allting är ju geografi. Allt är intressant ändå.
Det är det som är tanken.
Mm.
Sen kan ni ju också nå oss då på geografipodden@gmail.com om ni vill rätta någonting vi har sagt eller ge någon feedback eller till och med komma med önskade teman och ämnen som ni skulle vilja höra mer om.
Ja, eller vad det än kan vara.
Ja, om ni bara vill säga hej kan ni också skriva dit.
Ja, om ni vill få ett mejl uppläst i podden.
Ja, det också.
Så kan ni skriva.
Absolut. Så med det sagt,
till nästa gång.
Mm.
Du inte vill se
i det geografiska rummet.